Denna podcast är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Genom att fortsätta lyssna bekräftar du att du tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige. Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
Hej och välkomna till Pfizers podcast inom hjärta-kärlområdet. Angelo Modica heter jag, jag är medicinsk rådgivare på Pfizer. Och idag befinner jag mig på den europeiska hjärtkongressen i Rom, ESC. Under ett kvällsmöte här i centrala Rom har Dr. Jonas Bak pratat om ett intressant ämne som handlar om hjärtsjukdomar, njursvikt och diabetes, en klinisk utmaning. Välkommen Dr. Jonas Bak.
Tack så mycket, jättekul att vara här och kul att ni lyssnar.
Du jobbar ju med ett projekt som inom HND-centrum. Kan du berätta mer om det? Vad är det?
Ja, HND-centrum det är en öppenvårdsklinik som vi startade på Danderyds sjukhus i slutet av 2013. Och det är ett samarbetsprojekt mellan hjärtkliniken, njurmedicin och endokrin och diabetesläkarna där. Vi så att säga, har lika insatser i den här öppenvårdsenheten tillsammans och målet med den är att patienterna ska kunna gå på ett ställe istället för som det varit tidigare att de oftast blivit bollade runt ganska mycket i vården. De har blivit skickade från hjärta till njure och från njure till hjärta tillbaka och till medicin och tvärtom.
Ja. Och under föreläsningen ikväll så nämnde du någonting om personcentrerad sjukvård eller healthcare. Kan du kort beskriva, vad är det?
Ja, det är ett nytt innebegrepp för alla våra sjuksköterskor. De får lära sig väldigt mycket om personcentrerad vård under sin utbildning numera. Medan vi läkare är mer vana att prata om patientcentrerad vård. Det vill säga att man ska sätta patienten i centrum. Men skillnaden är egentligen bara att man så att säga, ser patienten som en person. Man ser personen bakom sjukdomarna och försöker få med den personen i teamet när man ska behandla de här kroniska sjukdomarna.
Okej, så det ska vara med i beslutsfattandet och ta ansvar själva?
Absolut. Hela vägen från att man informerar om sjukdom och behandlingsmöjligheter så ska patienten eller personen där vara med. Och gärna anhöriga också och andra i omgivningen.
Okej. Du, när man har hjärtsjukdom, på vilket sätt försvåras hanteringen av dessa patienter när de samtidigt är njursjuka? Vad är utmaningen?
Dels är de oftast betydligt sjukare så att säga. De har om man är både hjärtsjukdom och njursjukdom så har man oftast andra problem också. Så de är multisjuka. Och sen försvårar det förstås behandlingen för man är tvungen att dosjustera vissa läkemedel. Och man kan till exempel inte titrera AC-hämmare så som man skulle önska för att behandla hjärtsvikten för att njurfunktionen stiger. De kräver att man följer upp dem mycket noggrannare med kontroller av njurfunktion och kalienvärden och liknande. Sen saknas ju också ganska mycket behandlingsmöjligheter. Det vill säga när man har mer uttalat nedsatt njurfunktion så kan man inte använda många diabetesläkemedel och blodförtunnande preparat.
Nej. Men är ni kardiologer duktiga inom det området, njursjukdomar? Jag tänker bara på gränsen. Vilken nivå av njursjukdom ska man börja vara alert?
Det är nog redan vid GFR under 60. Okay. Då börjar det hända saker så att säga. Och jag tror att de flesta kardiologer är ganska duktiga på måttlig njursvikt, ner till GFR ungefär 30 så att säga. Men sen börjar det hända saker där också som påverkar kalkfosfatbalans och sådana saker. Så att det är väldigt bra tror jag för patienten att ta med en njurläkare redan vid GFR 40-45 så att säga i diskussionen.
Okej, och ni på HND-centrum, när är patienten aktuell för er?
Det är vid GFR under 60. Okay. Eller om de läcker mycket äggvita i urinen.
Ja, okej, det är de två kriterierna ni har.
Ett av dem så att säga räcker. Ja. Ja.
Men hur stort är problemet då? Jag menar, av alla hjärtpatienter, hur stor andel har nedsatt njurfunktion?
Ja, Carina Sundberg skrev ett arbete för några år sedan med rapport från Swedart Data, och det är ju ungefär 40% av alla hjärtinfarktspatienter som har GFR under 60.
Okej, det var en stor del av
hjärtat. Stor andel. Sen är det en ganska liten andel som har uttalat nedsatt njurfunktion, det vill säga GFR under 30. Men just mellan GFR 30 och 60, det är en väldigt stor grupp.
Okej. Och i din föreläsning så nämnde du någonting om den onda cirkeln. Kan du kort beskriva, vad består den av?
Ja. Det som förenar de här tre sjukdomarna, det är så att säga att det påverkar blodkärlen.
Ja.
Njursvikt beror oftast på att man har påverkan på blodkärlen i njurarna med nefrosklerås, ja, och inslag av diabetes nefropati som också är en sorts kärlsjukdom.
Ja.
Har man det så har man ökad risk att få kranskärlssjukdom, perifer kärlsjukdom, stroke och påverkan på andra så att säga, kärl i kroppen. Så, och de förstärker då varandra så att säga. Så att säga vad som är hönan och ägget, det är väldigt svårt, men det är vanligt att man blir sämre i båda två om man har båda två så att säga.
Ja, just det. Och i det ingår kardiorenalt syndrom, eller?
Ja, kardiorenala syndromet, det är lite olika hur man definierar det. Många kanske tänker sig att det är svår hjärtsvikt och njurpåverkan samtidigt. Men numera så brukar man prata om kardiorenala syndromet som även kronisk njursvikt och påverkan på kärlen i kroppen och tvärtom så att säga.
Att aterosklerosen ingår?
Aterosklerosen ingår också i det kardiorenala syndromet.
Okej. Därför vad jag, det jag är van vid det är som du sa, hjärtsvikt och renalt.
Ja, det är då det kanske blir mest uppenbart, det vill säga att man har en uttalad hjärtsvikt och plötsligt så sticker krea iväg. Bara man gör ganska små förändringar i medicineringen eller i vätskebalans för patienten.
Och så nämnde du någonting om det här med nedsatt njursjukdom, de har ökat risk för hjärtkärlhändelser. Har det här med, man tror att det har med det här med kalk- och fosfatbalansen, ökar ateroskleros. Vad är det som händer egentligen?
Det finns ganska många möjliga mekanismer för det här. Det ena är ju då att man så att säga har gemensam orsak, det vill säga påverkan på blodkärlen. Och de går så att säga hand i hand med det här. Men när njurfunktionen sjunker och när man får så att säga stegrade, eller något stegrade fosfatnivåer, och man får nedsatt aktivering av vitamin D och man får så att säga en kronisk inflammation av nedsatt njurfunktion som påskyndar aterosklerosprocessen. Ja.
Och om man då, för jag menar, när man är hjärtsjuk så har man ju en viss prognos beroende på hur många riskfaktorer man har och så vidare.
Just det.
Hur påverkar förekomsten av samtidig njursjukdom prognosen?
Det påverkar den ganska ordentligt. Så att de som har nedsatt, redan måttligt nedsatt njurfunktion medför en kraftigt ökad risk för återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom när man till exempel haft en hjärtinfarkt.
Ja.
Och har man uttalat nedsatt njurfunktion, till exempel befinner sig i dialys, då är mer än hälften av de patienterna döda inom ett år.
Okej, det är ju riktigt illa.
Ja.
Kan man påverka detta på något sätt?
Ja, men det är inte bara en sak man ska göra. Jag tror man ska påverka hela patientens samtliga riskfaktorer. Det vill säga man ska förbättra blodtrycket. Man ska försöka se till att patienten har en bra lipidkontroll. Man ska bli mer uttalad njursvikt, se till att patienterna får vitamin D och de så att säga, specifika njurpreparaten som finns. Men sen en väldigt, väldigt viktig del är livsstil. Det vill säga att få patienten att röra på sig mer och äta mindre.
Men det du nämner nu är ju saker som vi försöker åtgärda hos de rena hjärtpatienterna så att säga, hjärtsjuka.
Absolut.
Vad är det som skiljer sig behandlingsmässigt, de som även har njurpåverkan? Vad är det som tillkommer?
Ja, man kan säga att egentligen är det samma behandlingsprinciper som gäller för dem också.
Mm.
Men just det här med att välja rätt dos och välja de här lite mer njurspecifika preparaten är någonting som är jättebra med en njurläkare i diskussionen som man gör. Så att man slipper det här att hjärtläkaren höjer ACM:en och njurläkaren sänker,
ja, just det,
till exempel.
Ja.
Men även en kunnig diabetesläkare som känner till hur man ska behandla diabetes för nedsatt njurfunktion är också väldigt värdefullt.
Ja.
Många sätter ut metformin redan med GFR 60 idag, men i Skåne så har man ju flera studier som visar att man kan använda det i reducerad dos till åtminstone GFR 30 och kanske lägre än så. Diabetes bidrar ju också till att hjärt-kärlsjukdomen och åderförkalkningsprocessen så att säga går snabbare. Det är en sak. Men om man till exempel har hjärtsvikt och diabetes samtidigt som inte är välkontrollerad, då har man ju den här extra driven att man blir väldigt törstig om sockervärdena är höga till exempel. Det är ju inte ovanligt att vi har hjärtsviktspatienter som kommer in gång på gång och ingen kollar HbA1c, och sen när man väl kollar det så ligger det kanske på 100. Och då är det inte konstigt att den patienten är väldigt törstig.
Nej, inte alls. Kan man på något sätt förebygga nedsatt njursjukdom? För det finns ju många olika typer av nedsatt njursjukdom.
Ja, precis. Om man otur och har någon form av ärftlig polycystnjur eller så, då kan man ju inte göra någonting åt det. Men den allra vanligaste orsaken till nedsatt njurfunktion idag, det är ju nefrosklerosis. Och det kan man ju förebygga på samma sätt som man förebygger all annan hjärt-kärlsjukdom med livsstil och blodtrycksbehandling och så. Om man också får diabetes, då kan man så att säga minska risken att njurfunktionen blir sämre genom att ha en välkontrollerad diabetes och förmodligen sätta blodtrycksmålen en aning lägre än om man inte hade diabetes.
Okay. Mm.
Så att det finns definitivt mycket man kan göra.
Sen nämnde du någonting om antikoagulanser hos patienter med förmaksflimmer och nedsatt njursjukdom. Där finns det en liten utmaning där också, eller?
Absolut. Och Varani är ju ett preparat, det kan man ju använda ända till dialys så att säga idag. Ja. För att vi kan kontrollera liksom INR och veta exakt vilka doser patienten ska ha. Mm. Men samtidigt är ju antivitamin K-behandling något som påverkar och interagerar också med den här förkalkningen i kroppen. Och många njurläkare är väldigt tveksamma till att använda Varan för att de har stött på patienter med till exempel kalcifylaxi som är en alldeles fruktansvärd åkomma när man väl får det. Som tur var är det inte så vanligt vid måttlig eller lite lindrigare njurfunktionsnedsättning. Men det gör ju att de här nya antikoagulanserna är väldigt tilltalande vid nedsatt njurfunktion. Men tyvärr saknas det ju idag studier på GFR under 30 eller 25 i den storleksordningen. Men det är ju på gång och hoppas att det kommer ganska snart.
Mm. Nej, nu är det ju begränsning enligt hur långt ner man får gå med de här NOAC. Nu har ju HND-centrum funnits några år. Mm. Och nu när du ser tillbaka, vad har du lärt dig?
Jag har lärt mig väldigt mycket, både njurmedicin och diabetologi, men även ganska mycket kardiologi också. De här teamkonferenserna, vi arbetar ju på ett sätt att vi har patienten på ett mottagningsbesök hos en läkare och sen drar den här patienten på något som vi kallar en teamkonferens. Och vid den teamkonferensen finns det då en specialist i njurmedicin och en specialist på diabetes plus specialistsjuksköterskorna, och de tillfällen är utmärkta så att säga inlärningstillfällen också, så att vi får lära oss av varandra väldigt mycket.
Det låter ju helt fantastiskt. Är det permanent att nu är permanent centrum, eller är det fortfarande projektstadium?
Det drivs fortfarande i projektform, och nu är ju sjukvården så som den är, men det finns inga planer på att lägga ner det som det ser ut just nu. Men Danderyds sjukhus uppdrag är att bli mer och mer ett akutsjukhus.
Okay.
Men tanken med det här, det är ju egentligen inte att patienten ska ha mer öppenvård hos oss, utan att vi ska samordna den och snarast minska öppenvården och även minska akutsjukvården för de här patienterna genom att justera saker innan de blir så dåliga så de behöver söka till akuten.
Nej, precis. Men ni är unika i Sverige. Det finns inget HND-centrum någon annanstans, eller?
Det finns inget annanstans i Sverige, nej. Men Örebro håller på att öppna i en lite mindre omfattning, och Östra är också på gång att öppna i Göteborg. Och Malmö har ju med Margit Leosdotter det här multisjuka som hon har också centrum. Där ingår ju hjärtanjurdiabetes. Så att det är på gång att öppna där också.
Så ni är pionjärerna och ni har väckt intresset på andra håll i Sverige?
Ja.
Tack, det var väldigt intressant att höra om detta, och lycka till med fortsatta verksamheten.
Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade.
Tack.